Dagens predikotext är hämtad från Uppenbarelsebokens första kapitel. Och den finns, nu ska vi se, ska jag bara hitta här. På sidan 1630 i psalmboken, sidan 1630. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa: vad du ser, skriv det i en bok och skicka det till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om fick jag se sju lampställ av guld. Och mitt ibland lampställen såg jag någon som var lik en människoson i fotsidklädnad. Med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när de glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Låt oss be. Gud, låt din närvaro få finnas hos oss som ett sommarregn som kommer till oss med både förskräckelse och med glädje. Amen. För lite mer än två veckor sedan så befann jag mig i den polska staden Wrocław, som ligger i den sydvästra delen av dagens Polen, nära både gränsen till Tyskland och till Tjeckien. Under tidig medeltid så var det här en polsk stad, men blev mer och mer med åren en del av Tyskland och fick namnet Breslau. Efter andra världskriget så fördrevs alla tyskar därifrån, från hela det området. Och jag kunde som turist vandra omkring i en stad präglad av både tysk och polsk kultur. Vid det gamla rådhuset som låg på det stora vackra torget. Eller ta ett fika på ett café på den lilla ön som låg ute i floden Oder, där det fanns både kloster och domkyrka. Några dagar senare så blev Wrocław omskriven av hela världspressen. Inte för sin skönhets skull, utan för att det var här som Anders Bering Breivik köpte natriumnitrit och aluminiumpulver av en polsk företagare för att tillverka den bomb som exploderade utanför regeringskvarteret i Oslo. När jag fick höra talas om bomben och massmordet på Utöya, så ska jag ärligt säga att min första spontana tanke var att detta var ett verk av muslimska fundamentalister kopplat till Mohammed-karikatyrerna. Snabbt fick jag ändra min förutfattade mening när informationen kom. När informationen kom att detta var förövare var en norrman, ljushyad, blond, intellektuell, välklädd. Och bilden när Anders Behring Breivik sitter i baksätet på polisbilen på väg till häktning är numera välkänd. Han sitter i sin påkostade röda Lacoste-tröja. Han försöker på intet sätt dölja sig. Han ser närmast nöjd ut, beslutsam eller kanske bara nonchalant likgiltig. Om man studerar bilden noga så kan man se att han också har tagit på sig sitt säkerhetsbälte. Den detaljen känns närmast absurd. Här har en person dödat mer än 70 personer. Men själv är han rädd att dra på sig skador när han åker bil. Dessutom i en polisbil. Eller kanske det här med säkerhetsbältet bara är en gammal vana. Men oavsett så gör säkerhetsbältet honom mer mänsklig. Obehagligt nära oss alla andra. Där vi faktiskt delar hans vanor och trygghetsbehov. Och frågan är, hur ska man bemöta den ondska som kommer från en människa som är som en av oss, som månar om sin egen säkerhet och som gillar kvalitetskläder? Ja, kanske dagens episteltext från Bibelns sista bok kan hjälpa oss i tankarna vidare. Uppenbarelseboken är författad av någon som kallar sig Johannes någon gång på 80- eller 90-talet efter Kristus. Johannes var kyrkoledare för ett antal kristna församlingar. Siffran 7 är bara en symbol för helhet. Han var kyrkoledare för en grupp församlingar i sydvästra delen av dagens Turkiet. Och vi känner igen namn som Smyrna och Philadelphia. Johannes hade av de romerska myndigheterna blivit förvisad till ön Patmos i den grekiska övärlden. Utifrån sin kristna tro så var han förföljd, och detta var en mycket svår tid under kejsar Domitianus styre som förföljer, plågar och dödar kristna. Och Johannes vill i sin förvisning inge mod till sina bröder och systrar i de förföljda församlingarna. Och han gör det genom att skriva ned sina syner som församlingarna sedan i hemlighet kan läsa genom brev som han skickar. På samma sätt som det är väldigt lätt att vilja demonisera Anders Behring Breivik och göra honom till en icke-människa långt ifrån oss själva, så är det också lätt att vilja göra samma sak med de romerska myndighetspersonerna. Att de var onda människor, maktmänniskor i sina förföljelser mot de kristna. Myndigheterna önskade egentligen bara att det skulle bli lugn och ro i samhället. De ville inte plåga sina medborgare. Deras strävan var att det skulle vara harmoni, ordning och reda i det romerska samhället. Och ordning rådde när alla medborgarna uttryckte sin lojalitet mot kejsaren. Och det gjordes genom att tillbe kejsaren. Tillbe hans gudomliga sida i en offentlig akt. Det enda som krävdes, det var en liten, sketen, enkel offerritual. Men de kristna vägrade. De kristna menade att de respekterade kejsarens makt. De försökte leva som goda romerska medborgare, men de kunde inte tillbe kejsaren som gud. Där gick en absolut gräns för de kristna. Och den friheten ville de kristna ha. Där ville de bli respekterade. Och myndigheterna kunde inte förstå denna oerhörda envishet. Varför de kristna skulle bråka om en sån här liten offerritual som bara tog kanske en minut att göra. De uppfattade det hela som illojalitet mot kejsaren och därför fängslades de kristna. De torterades, de dödades som ett allmänt nöje uppskattat av en del i den romerska allmänheten. Och Johannes han berättar då i sitt brev till församlingen att han på Herrens dag, det är alltså den dag Jesus uppstod från de döda, alltså en söndag, då fick han en syn och fick höra en stark röst som bad honom skriva till de sju församlingarna som han ansvarade för, att han fick vara med om en syn där en människoson, någon som liknade en människoson i vackra kläder, bälte av guld, med vitt hår, med ögon som eldslågor och fötter som glödande brons och en röst som stark basun eller som ett stora vatten talade till honom. Och Johannes blir skräckslagen och faller som död ner vid hans fötter. Men denna lysande människoson lägger sin högra hand på honom och säger till honom: jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och sedan sa mannen till Johannes: skriv ned vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Och Uppenbarelseboken är sedan en ganska omständig beskrivning och med ett märkligt symbolspråk försöker Johannes gestalta att det är en bister framtid som väntar människorna, med lidande, med sjukdom, med död. Och Uppenbarelseboken har missbrukats till att skrämma människor. Man har försökt strukturera upp hans budskap till stora planscher med linjer och strukturer hur man egentligen ska förstå vad som menas. Man har gjort filmer som har skrämslaget på tonåringar eller också vuxna. Men som jag uppfattar det så är Johannes syfte absolut inte att skrämmas, utan försöka vara realistisk inför en bister framtid. Det är som Johannes vill säga: det kommer bli svårt, men ge inte upp. Gud kommer att ge er uthållighet och hopp, även när ni kommer att drabbas av det mest outhärdliga. Johannes budskap till församlingarna är att göra motstånd mot de romerska myndigheterna som försöker ta ifrån dem friheten. Men motståndet ska inte vara aggressivt, utan lågmält, uthålligt, fredfullt. Och jag associerar till en strof från en av Thomas Tranströmers dikter: vi ger oss inte, men vi vill fred. Vi ger oss inte, men vill fred. Den engelske sociologen Sigmund Bauman har i ett djupsinnigt försök att försöka analysera de värderingar som präglar det västerländska samhället pekat på vårt behov av trygghet. Vi vill ha säkerhet och trygghet i allt vi gör. Och han menar till exempel att turistnäringen i andra länder bygger på att man skapar en myt kring att vi tror oss besöka främmande platser på dessa platsers villkor, men att vi i själva verket är väldigt upptagna med att pizzan eller pastan ska smaka precis likadant som hemma och att hotelltoaletten ska vara precis lika ren och fin som där hemma. Att verkligen leva under de villkor som präglar människor i en annan kultur, det är vi västerlänningar egentligen inte intresserade av. För vi vill alltid besöka människor på våra egna villkor, och vi har pengar att kunna åstadkomma det. Vi vill känna oss trygga och säkra, vi ljushyade, blonda, välklädda människor, även när vi åker i en polisbil efter vi har begått ett massmord. I Bibelns tradition betonas det ofta att man måste vara beredd att släppa sin kontroll, sitt behov av trygghet, sina egna gränser, om man vill vara med och möta det gudomliga. Berättelsen om Petrus på berget tillsammans med den gudomlige Jesus när han vill bygga hyddor, som känns helt irrelevant i den berättelsen, handlar väl om detta. Att han vill ha trygghet. Han står inte riktigt ut med att Jesus är någon mer än han hade sett tidigare. Behovet av kontroll finns väldigt starkt hos oss. Men att ha en tro eller ha en tillit till Gud handlar ytterst om att jag inte är ansvarig eller måste ha kontroll över livet, utan att livet är givet och kommer till oss som en gåva. Vi kan inte ha kontroll över framtiden, utan den kommer till oss med sin smärta och med sin glädje, som vi varken kan kontrollera eller styra över. Men vi kan ha tillit. Vi kan fortsätta hoppas. Och det ger oss uthållighet. När Johannes på ön Patmos möter det gudomliga, så beskriver han att han faller ned som död på marken. Men att människosonen lägger sin hand på honom och säger: var inte rädd. Oavsett om vi människor drabbas svårt av livet eller inte, så tror jag vi kan känna igen oss i rädslan. Rädsla finns i alla fall i mitt liv. Oro inför min framtid och mina anhöriga. Men jag känner också att mötet med uppenbarelsebokens berättelse gör att jag inte behöver förneka min rädsla. Det finns fog för att vara rädd. Men det finns också fog för att ha tillit och tilltro att möta framtiden. Den norska deckarförfattaren Jo Nesbø skrev utlämnande i Svenska Dagbladet 8 dagar efter händelserna i Norge om sin sorg och förtvivlan. Han berättade i artikeln att han frågat sin dotter om hon kände sig rädd. Och hon hade svarat: ja, men om man inte är rädd kan man inte heller vara modig. Om man inte är rädd kan man inte heller vara modig. Amen.